Ja, jag har en fråga till Mr. Patrik Syk. Ni slåss ju om att vara den bästa Premier League-podden i hela världen, skulle man kunna säga. Och den här veckan så går ni upp mot Kick & Rush, en annan Premier League-podd som ju har otroligt mycket skador. Vad förväntar du dig av det mötet?
Therese Strömberg är inte skadad. Pontus Wejnemo, jag tror att han kommer med i avsnittet. Kim Wirsén, inte skadad. Axel Olsson, inte skadad. Ja, ge mig en lista på de största Kick & Rush-profilerna, så kan vi jämföra den med listan på de som är med i avsnittet. Då får vi se. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sveriges bästa Premier League-podd, om man får tro Jennifer Falk som var gäst förra veckan, som i detta nu faktiskt när vi spelar in också spelar Champions League-slutspel mot Manchester City. Det kommer vi såklart inte kunna prata om eftersom det är matchen är just nu, men vi är i alla fall tillbaka. Kick & Rush, Sportexpressens Premier League-podd. Med mig så har jag ju som vanligt dessa dagar, Therese Strömberg.
Jaha, mig blir du inte av med. Jag skulle också vilja säga att vi är världens enda Premier League-podd i dess rätta benämning.
Ja, förmodligen. Ja. Jag tror det. Mm. Jag känner inte till någon annan i alla fall.
Nej, inte jag.
Men ja, det är trist att jag aldrig blir av med dig. Men du är här i alla fall. Och med oss idag har vi för tredje veckan i rad en gäst. Vi har Axel Olsson med oss. Axel som till vardags kommenterar fotboll för Viaplay. Välkommen hit.
Ja, tack. Ja, tack. Kul att få vara med och lyssna på er i ett antal år. Så kul att man får vara med och påverka också. Det är kul. Påverka innehållet.
Hur stort är det för dig att få vara en del av den här underbara produkten?
Ja, alltså det är ju större än att kommentera Champions League-final. Det har jag inte gjort än, men det är de två grejerna jag strävar efter. Och det här är större.
Rätt svar.
Så att jag har återkommit en av dem.
Det här är något som kommer att förfölja dig resten av ditt liv, bara så du vet det. Du kan inte ta tillbaka det här nu.
Nej, så är det ju. Men jag är benägen att ta den risken.
Ja, du är ju Chelsea-supporter. Det kommer vi in på senare. Men tänkte först bara, som Viaplay-kommentator, hur kul är det? Kort och gott.
Jag vet inte om man får liksom halvsfära här i podden, men det är jävligt kul faktiskt att göra det. Man lär sig väldigt mycket om lag som man tror man har koll på, men man har faktiskt inte så bra koll på dem förrän man liksom börjar researcha. Ja, okej, vilka spelare är det och hur bra är de faktiskt? Jag kan ta ett exempel. Jag körde Werder Bremen Dortmund igår. Och jag tänkte att Jadon Sancho har gjort en jättebra säsong. Det har han inte alls. Han har 3 assist på 10 matcher. Det är ungefär det liksom. Inga mål ännu. Och det är riktigt intressant att liksom utöka kunskapen utanför Premier League, som är det jag följt i 25 år eller vad det är. Det är jäkligt kul. Och sen att få sitta där live. Man får skrika, eller det är ens jobb att skrika när det blir mål i princip. Det har väl hänt någon gång jag har suttit vägg i vägg med Niklas Holmgren. Och då hör man det genom väggen. Vilket också är ganska kul. Under ens match, om det står 0-0 i 77, så hör man honom skrika. Det finns inte mycket att klaga på egentligen. Med kommentatorsyrket.
Men just det där tycker jag är lite underskattad del av jobbet. Nu har ju inte jag jobbat med att kommentera, men har ju jobbat med att sitta i studion under matcher också på Viasat. Framförallt då. Jag har inte gjort riktigt samma sak på SVT den här säsongen, eftersom att det har varit mer magasinsaktigt. Men det tycker jag är en underskattad del av jobbet, som jag tror att så här, många tänker nog inte på att man gör det. Just det här researchen som du pratar om. Det är ju jävligt kul att läsa på om, ja men så här, det, de stora lagen och de liksom största spelarna och de största tränarna, de är ju liksom överallt hela tiden. Men att faktiskt också så här läsa på om ja, men vad vet jag, en nykomling eller en spelare som precis har kommit från Sydamerika som är i Europa och ska spela fotboll första gången. Alltså det där är ju en del av jobbet som är svinkul. Vi ägnar oss ju inte jättemycket åt research i den här podden, utan det är mer annat blaj.
Ja, så apropå att man får svära, i det här forumet får man fan svära hur jävla mycket man vill, för det spelar liksom ingen roll.
Nej, det är verkligen bara att köra.
Ja, skönt, det ska jag utnyttja. Och nej, bara för att återkoppla till det du sa, Therese, att jag har ju kört en hel del damfotboll, och nu när den är på sånt uppsving, det blir ju mycket mer intressant att följa när man har bra koll på lagen. Jag kör mycket tysk damfotboll förra året, så liksom har koll på spelarna i MSV Duisburg. Det är ju också något som man behöver addera in i hjärnan någon gång, känner jag.
Mm. Och det där är faktiskt ett tips till när, i och med att det finns ju en ganska utbredd åsikt fortfarande om att damfotboll inte skulle vara så himla kul. Men det där är faktiskt ett tips, alltså så här, håller man på ett lag och det laget, i och med att man företräds, så oftast håller man ju på herrlaget, kan man ju ändå vara ärlig och säga. Men har ens lag till exempel då ett damlag, alltså så här, läs på lite, sätt dig in i det, för då kommer det bli kul att följa dem och kolla på dem också. Det är ju så, vi tycker ju att Premier League är så kul för att man har följt Premier League sen man var ganska liten, eller Serie A eller Allsvenskan eller vad det nu är man tycker om. Och man kan ju så mycket om det, det är därför det är kul. Det är ju inte lika roligt att kolla på, jag tycker inte att det är så jävla kul att kolla på Ligue 1 till exempel, för att jag har inte så här dunderkoll på alla lagen där. Så det är faktiskt ett litet tips i förbifarten, hörni.
Ett av Therese Strömbergs alla tips i livet. Mm.
Kommer fler, håll i er.
Hur länge har du hållit på med kommentatorsrollen, Axel?
18 månader, typ. Första matchen live var nu, ja, ni vet, sista omgången i PL när alla spelar samtidigt, så var det lite brist på kommentatorer. Jag hade aldrig kommenterat live och skulle köra, jag tror det var Watford West Ham eller något sånt, slagit om 10:e plats. Det var också när Liverpool torskade titeln där, när man trodde i 2 minuter, när Brighton ledde mot City. Vill bara påpeka det till dig, Pontus.
Kan avslöja att jag då beställde in 2 shot Fernet Branca i samband med att Brighton där tar ledningen, och sen så blev det 2 till när de tappade den. Kul kuriosa.
Ja, så att den dagen gjorde jag första gången, och då är det klart man är sjukt nervös. Inte för att någon förutom typ vänner och bekanta kollar på den matchen, om ens dem, men ändå. Och sen så ordentligt då under hösten 2019 blir väl, så blev det mer regelbundet. Och nu har jag varit väldigt mycket här under hösten. Mellan 3 och 4 matcher i veckan typ.
Mm. Hur kommer det sig att du gjorde det för första början?
Nordic Entertainment då, som är moderbolaget till Viaplay. Jag jobbade där med rekrytering, som jag gör fortfarande nu, fast på ett annat bolag. Jag jobbar där och hjälpte sporten då, som har ansvaret för kommentatorerna, att rekrytera in lite olika människor, typ grafiker, producent, assistenter och sånt där. Och så sa jag då till en av dem som var ansvarig att du, jag vill testa att kommentera. Och så fick jag en testkommentering samtidigt som den gick ut live, så gjorde jag det in-house, eller vad man ska säga. Och så gick det väl tydligen tillräckligt bra för att jag fick fortsatt förtroende. Så att den vägen får man gå. De skickar ju inte ut en live direkt liksom, ifall man är en riktig blådår och inte kan prata ordentligt.
Men det är nog smart. Jag tänker, det är ju ett visst hantverk som jag tror att alla inte riktigt klarar av heller, att kommentera. Alltså du ska ha en viss, och det är ju sånt som kanske sätter sig efterhand såklart, precis som med att skriva eller att sitta i tv i studio eller vara live-reporter eller vad det nu kan vara, så är det, lär man sig ju. Det är lite så här learn by doing väldigt mycket i det här jobbet, men det finns ju också som sagt ett hantverk bakom det med timing och med alla de här grejerna, som jag tror inte det är alla som kan lära sig det heller, så att det är nog väldigt smart att man inte kastas ut, även om man får liksom små matcher till att börja med, så är det nog jävligt bra att man inte bara slängs ut i någonting som är, för att kommentering, jag har aldrig testat att kommentera ens. Jag har faktiskt fått erbjudan om att testa att kommentera, men tackat nej. Och för att jag vågar inte, för att det verkar svinläskigt. Men det tror jag att, som sagt, att börja direkt tror jag är väldigt, väldigt dumt.
Ännu ett tips av Therese Strömberg, jag antar. Så himla många
kommentera tips inte.
Exakt, tipset. Kommentera inte, det verkar läskigt.
Ja. Nej, men jag tänker att vi ska, eftersom Axel är här som du håller på Chelsea och jag och Therese, vi egentligen...
Håller inte på Chelsea.
Du har väl hyser väl inga känslor alls för Chelsea, och jag hyser väl om något så är de väl negativa. Skulle inte säga att jag känner jättevarmt för den klubben. Aldrig gjort, kommer jag aldrig att göra. Så är det med den saken. Så därför blir det också lite bristfällig. Jag kan tycka det, att det var lite bristfällig. Det blir så lite snack om Chelsea här. Framförallt de senaste veckorna. Just nu så känns det kanske relevant att inte prata om dem så mycket. Men för typ 2 veckor sedan så då var det, hade det ändå varit... ja, men vi bör ändå ta upp Chelsea mer. Så vi tänker att...
På tala om timing. Vi i Kick and Rush är inte superbra på det. Det är först nu vi pratar Chelsea helt enkelt.
Mm. Ja, men det är också bra. Bättre sent än aldrig.
Ja, också lite roligt att prata om det när det börjar gå dåligt. Så jag tänker att jag och Therese bara, vi bara pepprar dig med frågor om Chelsea. Och så får du vara facit. Är du redo?
Ja.
Ja. Okej. Okay. Varför... ja, Therese, varför ska jag börja med det här?
Alltså, du är så jävla usel. Nej, men så här, jag vill börja med en ganska så här basic fråga. Samma fråga som jag ställde till Malin. Jag kommer inte ihåg om jag ställde den till Jennifer eller inte. Men hur mår man som Chelsea-supporter just nu?
Fram tills i lördag så mådde jag så prima. Men nu borta förlust Everton Wolves, lite sämre. Sen har jag ju märkt att alla de här trollkontorna som heter United, Trey och allt vad de heter, de har helt plötsligt börjat gå från Arsenal mot Chelsea. Och det har inte jag riktigt varit van vid på sista tiden, för att det har gått så pass bra. Men om man tittar på det på pappret, en bortaförlust mot Everton, det kan vilket lag som helst få. Och de hade dessutom lite publik på Goodison Park. Och sen en bortaförlust mot Wolves. Ja, de har inte Jimenez. Men det är fortfarande ett bra, solidt Espirito Santo-lag. Och det är uddamålsförluster båda två. Ja, det är klart att jag kunde ha mått bättre. Men jag är inte speciellt orolig. Ingen trodde på förhand att vi skulle vinna ligan i år. Topp 4, absolut. Vi har West Ham hemma på måndag, tror jag. Så att förlorar vi då kommer jag bli orolig, liksom. Men just nu mår jag faktiskt förhållandevis bra. Jag ser det liksom som ett större projekt. Jag menar, Havertz är bättre än vad han har presterat i år. Timo Werner har inte spelat på den positionen. Han är bäst, i mina ögon i alla fall. Giroud är 34. Han ska inte starta 4 matcher i rad. Alltså, och det är för att vi har skador på Ziyech. Och Hudson-Odoi spelar inte så mycket roll att han är skadad. Men vi har inga naturliga wingers som kan spela där. Det är väl Pulisic som startade igår, som är naturlig winger. Så jag är inte speciellt orolig egentligen. Men ja, jag hade ju gärna tagit de här 2 vinsterna, för då har vi lätt liga. Så att...
Men om man kollar liksom... Lampard var ju ändå inför säsongen ganska... han var ändå ganska positiv och pratade om truppen som att den var liksom... Det här är en trupp som kan vinna ligan och så vidare. Är Lampard ute på lite för djupt vatten? Är han helt redo för att göra Chelsea till Chelsea 2009 liksom?
Ja, alltså det är ju klart, om man jämför det med vilket jobb som helst. Ska ju kliva in i ett jobb, jobba ett år sen bli vd och förväntas vara världsklass? Nej, det förväntas ju inte, men sen, det är ju klart att det är annorlunda med fotbollen, men om man drar det svart på vitt så där, så det är klart att han är ute på lite djupt vatten. Han är inte så kvalificerad för jobbet. Hade han inte spelat i Chelsea hade han aldrig fått jobbet. Däremot, och nu kommer han säkert få personer på sig, så är han ju betydligt mer kvalificerad för jobbet än Ole Gunnar Solskjaer i Man United. För att Lampard har ju ändå varit mer av en taktisk spelare, varit på mittfältet och känns mer som en taktiker och har en filosofi. Det har ju inte Solskjaer på samma sätt som, utan ni har varit inne på i podden 7000 gånger, att han kan sitta lågt och kontra. Men jag tror att med Lampard, ja, jag vill se nästa år också med Lampard. Får han inte ihop det då kommer han aldrig få ihop det, tror jag. Det är ju svårt också att integrera, vad blir det nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare i en startelva, 7 kanske. och få leverans direkt. Jag tycker att han har fått leverans direkt på typ de flesta. Nu är Werner i lite klassform. Havertz har ju inte riktigt kommit upp i någonting. Nu svävar jag iväg på något helt annat och tappar tråden.
Men just det här tycker jag är intressant. Med att man inte kanske kan förvänta sig att... Så här, ja, det kanske inte var någon som förväntade sig att de skulle vinna ligan redan i år. Men man har ju pratat om dem, framförallt i den här podden ju som alltid är facit. Att så här, de är de som är närmast att kunna utmana Liverpool och City. Nu visar det sig ju tydligen José Mourinho har vaknat från de döda och bara Tottenham också. Men det kommer jag aldrig hålla, det fattar vem som helst. Men det blir ju samtidigt som du är inne på att å ena sidan jättehöga förväntningar när man gör de värvningarna. Det var jag lite inne på inför säsongen, att jag tror att de förväntningarna kanske kan, för att det blir förväntningar när man gör den typen av värvningar för den typen av pengar. Men de förväntningarna kan ju också tynga lite med tanke på att det är egentligen orimligt att förvänta sig att alla de spelarna ska hitta sin roll och sin plats och sin form direkt. Hur tycker du att Chelsea hittills den här säsongen har lirat med de förväntningarna, om du liksom bortser från enskilda spelare och deras eventuella form och svårigheter att spelas på rätt position, framförallt, jag kommer tillbaka till det också. Men hur tycker du att Chelsea ändå har lirat med de förväntningarna som har varit inför säsongen så här långt?
Ja, alltså, var ligger vi? Femte plats nu. Det är klart det kan ändras efter alla matcher ikväll, onsdag, när det här spelas in. Men det är väl någonstans där vi ska vara, 3, 4, 5 ändå. Det är så pass många lag i Premier League som är så pass bra. Alltså Leicester gör det bra i år också. De räknar man ju inte ens till traditionella topp 6. Sen kommer ju Brendan Rodgers att tappa det under våren. Det gör han ju alltid. Det har ju Spurs, som du är inne på, med att Mourinho överpresterar. Kanske till och med Liverpool, City, United. För all skit som de får så är de ju faktiskt inte så långt bakom, i att de också har en match att tillgå. Så någonstans här tror jag att förväntningarna var inför säsongen att ligga ungefär vid jul. Sen går man 17 matcher obesegrade i alla turneringar. Det är klart att förväntningarna höjs. Och om man drar en parallell då till förra säsongen. Så då vi inte fick värva och sålde Hazard och så vidare. Och vad det var. Ingen förväntade sig att man skulle klara topp 4. Men sen började det gå bra. Jag tror vi hade 5 eller 6 vinster i rad i ligan på hösten. Och det är klart att ligger man då på en tredje, fjärde plats en bit in på säsongen. Då sätts ju förväntningarna efter det. Så just nu tror jag att ganska många Chelsea-supporter är besvikna på grund av de 2 senaste förlusterna. Men fortfarande nöjda. Vad är det, 3 poäng upp till Liverpool och Spurs? Och de möts ju ikväll.
Hur mycket tror du att besvikelsen har att göra med att man ändå la väldigt stora summor på spelare som man har väldigt stora förväntningar på? Och att de spelarna kanske inte har... Att de som inte har presterat liksom.
Ja... Alltså lite grann, och det kanske är för att jag är partisk och håller på Chelsea. Men alla pratar ju om att Chelsea har lagt så otroligt mycket pengar på spelare och sånt där. Och det har vi. Men tittar man nettspendmässigt, vad var det? 170 miljoner euro eller vad det var för Hazard och Morata. Som vi inte kunde köpa in någon för säsongen innan. Så ligger vi ungefär noll. Det kanske är att vi ligger minus 10-20 miljoner pund, men det är ju naturligt. Så jag vet inte, jag tror att det hänger inte så mycket ihop med det. För att det är egentligen bara Werner senaste tiden på de senaste matcherna. Och Havertz är ju framförallt den stora värvningen som inte har levererat. Ziyech har ju levererat när han har spelat. Mondi har ju absolut levererat. Chilwell har varit bra, Thiago Silva har varit bra. Så jag tror att mycket av kritiken riktas istället mot Lampard. Snarare än värvningarna, de individuella spelarna.
Ja, men alltså det här måste jag nu, förlåt Pontus, men nu måste vi bara ta det, för att jag har brunnit hela dagen. Jag har brunnit längre än så, men nu visste jag att vi skulle prata om det också. Det måste kriminaliseras att spela Timo Werner på en kant. Alltså jag är förbannad på Lampard. Jag har insett under den här dagen att Timo Werner är min nya Paul Pogba. Alltså jag kommer fightas till döden för Timo Werner. Sen tror jag för sig att det är om man bara bestämmer sig för att spela honom på rätt position så kommer det här bli mycket bättre. Men alltså Jag hatar också att Frank Lampard ger så här långt Petter fucking jävla Landén. Ja, hör du det där, Petter? Rätt.
Jag tror inte att han lyssnar när han är med.
Nej, jag tänkte precis säga det.
Att han ger honom rätt i att... Jag orkar inte ens hålla på att skratta för jag är så otroligt förbannad. Nej, men att han ger honom rätt i... För han sa ju det inför säsongen att han... Det här vadet vi gjorde om att när jag sa att Timo Werner skulle göra 23 mål, det är också förbannad för det ser ju inte ut att hända. Men att Petter sa det då, att han kommer bara göra 12-13 mål för att Frank Lampard kommer spela honom på en kant. Och jag sa det då, att man är ju man är helt jävla dum i huvudet, om jag ska vara helt ärlig. Om man köper in en av Europas bästa målskyttar och sätter honom på en kant och sen förväntar sig att han ska kunna leverera därifrån. Alltså det är ju helt orimligt, jag fattar inte vad det är som händer. Det är du som får stå till svars för det här nu. Vad är det som händer?
Det som händer är ju framförallt att vi har haft skador, vilket att på våra wingers. Framförallt Christian Pulisic har ju varit, jag tror var hans fjärde start igår eller något sånt. Så då har ju någon behövt ta den platsen på kanten. Och även fast jag håller med dig, han är mycket bättre centralt Timo Werner, så är han bättre på kanten än vad Callum Hudson-Odoi har lyckats visa hittills. Och så har ju Ziyech på en annan och Havertz. Han kan inte spela på en kant, har vi definitivt märkt. I en 4-3-3 i alla fall. Och då har det tyvärr blivit så att han har varit ute till vänster. Och sen så parallellt med det, så det var några matcher där Tammy Abraham startade i mitten då och så Ziyech på ena och Werner på andra. Och sen var ju Pulisic tillbaka. Men då hade Abraham levererat så pass väl så att Lampard inte kunde peta honom. Och även Werner hade ju gjort ett par mål och då fick han vara kvar i elvan Werner till vänster i fronttrion. Så att det är ju såklart lite dumt av Lampard, men han har väl haft lite lyxproblem. Det är samma här när både Werner, Abraham och Ziyech var alla skadefria, så går Giroud och gör 4 mål mot Sevilla på bortaplan. Då måste ju han, på formen han var i, starta och så gör han ett mål också. Så att det har varit lite lyxproblem egentligen för Lampard, som tyvärr har, vad säger man, backfired på svenska. Och tvingat att ta någon Werner på kanten. Ja.
Men tror du att det är så att när man inte har skador och andra problem, att man faktiskt kommer att spela honom centralt? Alltså är det ändå planen den här säsongen att han ska spela centralt, Werner, eller kommer man... För Werner var ju ytter från allra första början när han var ung. Och sen så skolades han ju om till centerforward. Och jag menar, kollar man på hans målproduktion i Bundesliga... I Leipzig så gjorde han väl runt 20 mål de första 3 säsongerna eller vad det var. Och sen nu förra säsongen gjorde han ju typ så 36 mål på 44-43 matcher på hela säsongen. Och då blir det, alltså man blir ju upprörd när han sitter på en kant och håller på och lallar då. Och sen så är han dessutom också i så här lite dålig form. Har förmodligen lite dåligt självförtroende. Det skulle jag också ha om de kastade in mig på nöjet helt plötsligt på Expressen och bara, hörru, någon är sjuk, du får sitta på nöjet och skriva om Bianca Ingrosso. Tror inte jag hade haft så bra självförtroende och skrivit så bra artiklar då heller, om jag ska vara ärlig. Så att, det förstår jag. Men tror du att tanken är och planen är att han ska spela centralt sen? Eller tror du att de här, liksom, de centrala spelarna kommer kunna fortsätta konkurrera ut honom för att de presterar istället?
Jag tror det kommer baseras väldigt mycket på motstånd. Och det finns... Jag har väl okej koll på Bundesliga, men jag ser inte att det finns ett Burnley eller ett Sheffield United eller motsvarande i Bundesliga som sitter lågt med liksom 6 mittbackar alla Tony Pulis. Och då kan inte Timo Werner åstadkomma så mycket. För han är inte toppen på huvudet. Han är ju framförallt bra i liksom att kunna löpa ifrån och så vidare. Vilket han visar mot Southampton när han gjorde 2 mål. Där, ja, Southampton har ju haft... lyckade och mindre lyckade matcher med sin höga backlinje. Spurs framförallt var väl mindre lyckad. Så jag tror det kommer variera på matcherna. Det är klart att du vill ha en Abraham eller Giroud. Där du kan slå in bollarna och vinna nickdueller mot Tarkovsky och Benemi. Om vi tar Burnley som ett exempel. Och när du också har kvaliteten framförallt från höger. Och variationen som Ziyech och Reece James... kan ha på högerkanten, då är det bättre att ha Abraham och Giroud i mitten. Så jag tror han kommer variera beroende på motståndet, vem som startar. Sen tycker jag, vilket jag tror du är inne på lite grann, att Werner borde ha fått spela mer centralt än vad han har gjort. För han har ju levererat när han har gjort det.
Och han ska också göra 23 mål den här säsongen, det är det enda jag har att säga.
Är det alla turneringar?
Vad sa du?
Eller är det alla turneringar?
Nej, i Premier League.
Okay. Ja. Det ser inte så bra ut här, nej.
Nej, det ser inte så bra ut för vare sig mig eller stackars Timo.
Nej, Kurtzoma har ju lika många mål tror jag som Timo Werner i Premier League. Det säger väl en del.
Hur bra, apropå av Kurtzoma, så tänkte jag ställa en fråga om en annan spelare. Men hur bra tycker du att Thiago Silva har varit? Det är ju, han måste ju anses vara en av de bästa, enligt mig i alla fall, en av de bästa värvningarna den här säsongen.
Och passar dig noga nu, för det här är en annan av mina älsklingar. Nu kan du fortsätta svara hur bra du tycker att det är.
Lite skrämseltaktik från dig där. Nej, men jag har alltid gillat Thiago Silva, både i Milan och sen PSG också. Så jag tycker ju såklart, det är ju det vi har saknat i backlinjen, rutin. Alltså, vad är Kurtzoma? 94 tror jag. Och så Chilwell och James är ju väldigt unga. Det behövs den rutinen. Framförallt när Chelsea stora problem har varit det defensiva. Över förra säsongen och inledningsvis den här säsongen också. Jag kunde inte ha varit nöjdare med honom. Jag tycker bortsett från hans första aktion där mot West Brom när han snubblade på bollen och ville gå under med 3-0 i paus, så har han, det kanske är någon liten grej han har gjort, men i princip fläckfri. Så jag är jättenöjd med Thiago Silva. Sen har han ju lite tur att vi råkar ha liksom både Kanté, Soma och Mondi som alla pratar franska, för han kan ju inte engelska. Alltså hade vi haft, jag vet inte, någon som inte pratar franska, så tror jag inte han hade varit lika lyckad. Det må låta som en liten detalj, men jag tror det påverkar ganska mycket.
Så jag undrar hur han kommunicerar med Ben Chilwell. Det är inte så att de spelar ändå väldigt nära varandra.
De
har en morsekod eller någonting.
Ja. Lampard gick ut och sa att han har lärt sig fotbollsengelska, vad nu det innebär.
Ja.
Så är väl typ med någon och lite
right
sånt.
Right, left, pass the ball. Det är de han har lärt.
Jag kan tänka mig att Chilwell är superdålig på franska. Jag har så himla svårt att tänka mig att han kan prata franska. Mest eftersom han är britt.
Men då vill jag också ställa samma fråga som vi har ställt till våra gäster som har ett speciellt lag som de följer lite extra. Nu sa du ju för sig det att du tycker att Chelsea ska ligga någonstans mellan 3-4-5 en sån här säsong med alla värvningar som har gjorts och alltihopa. Är det ett fiasko i dess rätta bemärkelse om man missar Champions till nästa säsong?
Det är det. Om vi kan nå det utan att ha värvat för 200 miljoner pund eller vad det är med liksom småpojkarna, då kan vi göra det när dessutom alla andra lag underpresterar. Så att ja, jag skulle säga att det är fiasko.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. VP-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Breaking news. Mitt under brinnande inspelning. Det här är ju otroligt. Och det, ja, Axel, du som kommer in här och bara levererar breaking news, det kanske är så att du kommer med någon form av tur. Eftersom vi alltid har inaktuella saker i vårt nyhetssvep, så får du liksom, kommer du med som en lyckoamulett med, ta med dig nyheten direkt in i nyhetssvepet. Kan inte du berätta vad det är som, vad du har sett precis i detta nu?
Ja, det är ju, kan vi få in en trumvirvel här också, Kim, får skapa ännu lite mer dramaturgi här. Men Slaven Bilic med hela hans tränarstab har fått gå från West Bromwich Albion.
Var på tiden.
Ja, det var ju kul. Det är ju ingen chock kanske att han får gå. Det var ju, det snackades ju om att det var klart igår, men nu officiellt. Väldigt kul. Eller kul, ja. Jag vet inte, är det? Du sa att det var på tiden, Therese. Kan du utveckla?
Ja, men hade inte vi typ allihopa honom att han skulle få gå i, vad var det du sa, november? Vi tippade det inför säsongen att i november då får han tacka för sig. Så egentligen är det ju lite för sent. Men alltså, det är väl bara att kolla på hur det har gått för dem hittills den här säsongen. Och hur alla visste att det skulle gå för dem i Premier League den här säsongen. Så visste man ju redan på förhand att det här kommer såklart inte funka. Och man har sett nu också att det funkar inte. Så att det är väl klart att de måste göra någonting.
Men är det inte konstigt att man väljer så här, efter 1-1 mot City, då känner man nej, det här håller fan inte längre. Alltså om de tar tag i beslutet nu, då borde de ha vetat det innan City-matchen.
Ja, men det är klart.
Det kan inte ha varit droppen.
Nej, alltså det är klart att de säkert hade bestämt sig redan innan. Det är ju väldigt konstigt om de inte har gjort det.
Det som jag kan förstå att man gör, det är att man kanske fördröjer det tills man har en ersättare att presentera. Men de har ju inte presenterat någon ersättare. Så därför förstår jag inte logiken. Och det är tyvärr alldeles många klubbar som gör så här. Det går uselt och sen så, ja, men så tar man en skalp, får man ändå säga att de gör på ett. Ja, det går. Ja, men då är det dags. Ja, jag tycker alla klubbar gör så. Det är jättekonstigt.
Blir det Big Sam eller?
Jag hoppas det.
Det ryktas väl om att det blir det. Och det är ju faktiskt helt jävla otroligt är vad det är. Det finns ingenting annat sätt att beskriva på än att det är helt jävla otroligt. Jag älskar, det är det första positiva med den här säsongen, att Big Sam är på väg tillbaka in i Premier League. Det finns liksom inte mer banter än så. Det är liksom, det är det största vi kan uppnå.
Det är det absolut.
Jag är superglad. Lyrisk. Han kommer ju att rädda dem kvar, eller hur?
Klart han kommer.
Ja, absolut. Det är liksom... det är klart.
Ja. Det är ändå han kan.
Jag ser fram emot någon gång...
Ja. Har han tappat det också så är det ju ganska pinsamt.
Jag ser fram emot någon gång i april när det är en 6-poängsmatch då mellan Arteta och Allardyce vid nedflyttningsstrecket. det ser man ju fram emot ändå.
Och det är inte en chans i helvete att Arteta går vinnande i en sån strid.
Nej.
Det ska gudarna veta. Ja, Jack Grealish, en av höstens stora succéspelare, får man ändå säga. Otrolig har han varit. Vilken... Axel, du är lite lik Jack Grealish. Har någon sagt det till dig förut?
Nej, faktiskt inte.
Nej, men det är fan...
Han har väl lite mer blonda toppar än vad jag har. Men det finns väl en liten brittisk douche-aura kanske, jag vet inte.
Ja, om du hade åkt till Marbella på så här grabbresa och kommit hem med blonda toppar, då kanske det varit samma person. Jag vet inte. Men ja, i alla fall. Jack Grealish, han har ju gjort mycket på planen såklart och varit en av de absolut stora stjärnorna i höst. Men under corona, så det här var ju väldigt tidigt under lockdown i våras. När det inte spelades fotboll då, men... Och man fick inte umgås liksom. Men polisen då blir ditringd till Jack Grealish lägenhet för att någon har kraschat Jack Grealish Range Rover mitt i natten. Det är typ så här, det är typ så här 06 på morgonen till och med.
Han var ju på väg hem från fest.
Ja, Jack Grealish var inte supernykter och det är ju såklart... karaktäristiskt. Jag hoppas att du inte har samma karaktärsdrag trots att ni är så himla lika, Axel. Men Jack Grealish, han har ju i dagarna varit i rätten för det här och blev ju bötfälld såklart. Men jag tycker att det är så roligt, det är ju att han försöker att lura pressen när han ska in i rättssalen. Alltså han har då bett någon köra hans bil. Så någon kör Jack Grealish bil och ställer sig liksom. Och alla i pressuppbådet ser det och springer fram med kameror och börjar fota och ska dit och försöka ta kommentarer. Samtidigt som Jack Grealish själv går upp bakom och smyger in i rättssalen. Vilket jag tycker är ett sånt otroligt roligt move. Att han verkligen, det är otroligt, är det. Älskar det.
Det var det första smarta han gjorde i år. Förutom saker han har gjort på fotbollsplanen då. För de har ju varit ganska bra, precis som du sa. Men utanför fotbollsplanen är det nog hans första ganska smarta move.
Ja, alltså det är nog första gången han gjort smart move utanför fotbollsplanen i livet. men det är ju otroligt kul. Bra, det finns så mycket brittisk banter smartness över den grejen. Älskar det. Danny Drinkwater, apropå Chelsea. Han spelar ju med U8-laget just nu, typ. Nej, men han spelar med barnen.
Nej, inte målvakten. Vet du vem som stod i mål i den matchen?
Ja, just det. Ja, just det. Ja, han och Peter Cech får spela med barnen.
Ja, exakt.
Det är ju lite så här, drar upp så snittåldern i Chelseas U18-lag eller vad det nu är ju typ så här 38. Så gamla är Danny Drinkwater och Peter Cech. Men, i alla fall. Danny Drinkwater spelar ju då med, det är U18 va? Som han har spelat med.
Är det inte U23?
Jag tror U23. Det var U23.
Okay. Ja. Ja, det gör det mindre roligt. Men ändå, det är ändå barn som spelade. Och det var då derby mot Spurs. Och Danny Drinkwater får en tackling från en Spurs-spelare. Varpå han slänger iväg ett ben mot en 16-årig motspelare som jag inte kan namnet på. Och får ett såklart rött kort. Det blir världens tumult. Ja, ni fattar, det är ju liksom, det är sinnessjukt gjort av en vuxen människa att göra så mot en 16-åring. Och nu planerar alltså spelarfacket att försöka stoppa klubbar från att låta spelare som Drinkwater spela med barn. Eller med U23. Ja, det är roligare att säga barn.
Men, ja.
Det är, behövs den här nya regeln? Uppenbarligen.
Jag känner jag behöver lite förtydligande här. Menar du spelare som är personlighetsmässigt som Danny Drinkwater? Eller menar du spelare som är i A-laget? Att inte få spela med U23?
Det är, hela grejen går ut på att man inte ska bli låta vuxna spela med barn. Och det är egentligen, jag kan tycka att det är en ganska positiv grej. Att det är för att man tror, man tänker att det är en väldigt negativ negativt för den mentala hälsan att som en vuxen person tvingas gå och spela med barn. Att du ska inte behöva, det vill de stoppa. Och det kan jag tycka är ganska vettigt egentligen. Att du som Drinkwater, ja, alltså istället för att hamna i frysfacket så där, men låna ut honom, sälj honom, gör vad som helst. Men det finns någonting, det finns något väldigt förnedrande med att du får gå ner och spela med barnen.
Men på tal om mental hälsa så läste jag att han, för det har ju inte gått jättebra för honom här. Det märker vi ju på det som har hänt nu nyligen. Men jag läste det faktiskt, och sen vet jag inte huruvida det stämmer eller inte. Jag läste det i någon av alla engelska sajter som man är inne på dagligen, att han, det verkar som att han faktiskt tar någon form av mental hjälp just nu för att liksom, ja, men ta liksom, jag kan tänka mig att man inte mår så jävla bra när det blir som det har blivit för honom, att man gör en flytt och sen så händer ingenting, och sen så känns det som att hela karriären bara går åt helvete. Så att det verkar ju som att han försöker ta hjälp för att i alla fall mentalt ta sig ur det, och sen så behöver han väl också på något sätt också fysiskt ta sig ur det för att liksom få tillbaka någon form av karriär i alla fall. Men hur ser du på hur det har blivit med honom, Axel?
Nej, alltså när han köptes för alla de här dyra pengarna, han kostade mer än vad en Golo Kanté gjorde, med lite inflation inräknat. Man hade inga förväntningar på honom. Man visste ju att det var alla andra i Leicester som var bra och inte Danny Drinkwater, bort från någon pass här och där. Så att det är klart det är tråkigt, och givetvis då om han mår mentalt dåligt så får man ju ge en eloge till honom att ha kommit ut, eller om han har gått ut med, jag kan inte hela historien, att han faktiskt pratar om det. Och det vet jag att det pratas lite för lite om egentligen i den hårda brittiska fotbollen, eller fotboll överlag, om att spelare har problem med mental hälsa. Så det tycker jag är bra. Men tittar vi spelmässigt på plan, jag tror han har gjort ett mål kanske. Men sen, jag minns liksom inte att Danny Drinkwater har varit i Chelsea. Så det är svårt att uttala sig om. Tyvärr.
Jag tror att han gjorde mål mot Liverpool faktiskt.
Kul! Bling!
Bling! José Mourinho, ni hörde ju såklart i... ja, det var ju uppenbart att introt var en hommage till den gode José Mourinho, som vi alla älskar att hata. Han satt ju då i presskonferensen inför matchen mot Liverpool som spelas ikväll, som vi såklart inte kommer prata om för att det vore jättekonstigt. Om det inte är så att vi är spåpersoner som liksom kan förutspå exakt vad som ska hända. Liverpool vinner med 3-0. Om det stämmer så är jag ett geni. Men det kommer förmodligen inte hända. Men fan, jinx är det här. Skit också. Aja. Glöm det jag sa. José Mourinho satt på presskonferensen under tisdagen och fick då frågan från en journalist på plats om Liverpools skadeproblem. Fick frågan, hur tror du att det påverkar, vilket lag tror du att du kommer få se i matchen? Fick han frågan. Och hans svar var då att nej, men alla spelare är, förutom Van Dijk, är tillgängliga. Han är jättebra spelare, men om du visar mig en lista på Liverpools skadade spelare och deras tillgängliga spelare så skulle jag välja de tillgängliga, typ. Det här fick ju liksom otrolig spridning. Daily Mirror, Daily Mail och The Sun gick ut, man kallar det mobbing och hånar Liverpools skadesituation och så vidare. Vilket man ju i första anblick kan tänka. Therese, jag vet att du har många tankar om José Mourinho och det här. Vad var din spontana tanke?
Min spontana tanke var ju att jag skickade det här till dig och tänkte, Nu ska Pontus få bli arg. Det var ju min spontana tanke.
Hur reagerade det?
Du sa att han måste dö, tror jag.
Jag tror jag skrev fy fan, han måste dö.
Ja, exakt. Mm. Nej, men,
det menade nej, men, jag inte, bara så att ni vet. Jag vill inte åka på någon sån förtalsgrej eller någonting.
Nej, men så här. Det blir ju ofta... Väldigt mycket av det som framförallt José Mourinho säger blir ju stora grejer. Dels för att det är en del av hans trötta personlighet. Att han vill vara den personen som säger lite halvroliga saker och drar samma anekdot om ponnis och vad fan det nu är. Eller liknelse, rättare sagt en anekdot. Och allt sånt. Men sen så är det ju också för att han, eftersom att han har liksom... Han har ju själv, får man säga, hjälpt till att byggt den personen som han är i engelsk media. Så blir det ju också ofta så som det blev i det här fallet, i och med att de första klippen som spreds och artiklarna som skrevs var ju, då fick man ju inte med frågan överhuvudtaget. Utan då är det ju bara klippet på där han sitter och rabblar och liksom, ja men säger det, att precis det som du sa Pontus, att de bästa spelarna finns tillgängliga, det är bara Van Dijk. Ge mig en lista så ska vi jämföra och jag kommer ta ut de som är tillgängliga och inte de som är skadade mer eller mindre. Men frågan, precis som du sa, är ju vilket lag förväntar du dig att få möta. Så att egentligen ger ju han bara ett fullt rimligt svar på frågan, med såklart sin liksom halv bittra underton som han alltid har i allt han säger. Men egentligen ger ju han bara ett rimligt svar på frågan, vilket lag tror du att du kommer få möta? Han berättar ju vilket lag han kommer få möta, mer eller mindre. Så att det är ju, som sagt, han har själv varit med och byggt sin mediaperson. Så att på så sätt så är det svårt att tycka synd om honom. Men det blev ju en väldigt stor grej om någonting som kanske inte var någonting.
Ja, nej, han får ju faktiskt... Det här är ju lite orättvist mot honom. För frågan är ju inte hur har Liverpools problem, skadeproblem varit under säsongen, utan det är ju här och nu.
Ja.
Hur tror du att det kommer påverka dem, typ? Så det jag reagerar mest på efterhand, efter att ha sett liksom allting, det är ju att han säger Anderson om Henderson. Eller uttalar Henderson som Anderson. Jag tror att tänka, vem fan är Andersson?
Gamla United-spelaren.
Har plockat in. Ja, exakt. Jag tänkte så fan, när fan gick han till oss och blev en startspelare mot Spurs? Det tar jag med mig. Och vi tar en jingle, tack Kim. Ja, nu kanske ni tror att det är dags för en matchgenomgång. Det är det inte. Och det är inte heller dags för någon annan typ av genomgång, för nu har jag en liten överraskning här. Tror det eller ej. Det var ju väldigt länge sedan vi körde Vem sa det?
Åh nej.
Det är ju många år sedan. Jag har en liten variant på en Vem sa det här. Och apropå Mourinho då, som har varit ute och sagt saker igen. Då har jag tagit ut tre olika citat här. Där jag vill att ni ska ta reda på vem av dem är Mourinho.
Aha, okej, ja.
Det är alltså ett citat från Mourinho, ett citat från Sam Allardyce och ett citat från Jürgen Klopp. Och då ska ni gissa vem av dem är egentligen Mourinho. De andra två kan ni gissa fel på om ni vill, men Mourinho vill jag att ni ska pricka rätt. Så om jag läser upp dem så får ni liksom, ni får skriva ner på något sätt så att ni inte fuskar. Men jag vill att ni ska skriva ner i alla fall på något sätt. Okej. Okay. Citat
får jag bara säga en sak? Får man skriva ner det i sitt eget huvud eller måste jag fysiskt skriva ner det?
Jag vill gärna att du inte ska fuska, så skriva ner det i ditt huvud känns som fusk för mig.
Men vart ska jag skriva det då?
Det vet jag faktiskt inte. Men på datorn kanske. Det finns ju sån här anteckningsgrej på datorn som man kan
då gör jag det.
Öppna. Mm. Och medan ni tar fram det så börjar jag att läsa citat nummer ett. How do you explain to a blind person what color is? Här är då frågan som den här tränaren fick efter, eller han fick en fråga om hur ett lag, hur han tror att ett lag skulle känna om den vann titeln. Och då svarade han, how do you explain to a blind person what color is? Vilket var ett otroligt roligt svar, tyckte jag. Sen har vi citat nummer två. There are scientists who will tell you that spirit, because it can't be measured, doesn't exist. There are scientists who will tell you that spirit, because it can't be measured, doesn't exist. Ja, men någon som är lite motvalls kanske. Och då ett sista citat som lyder: young players are like melons. Only when you open and taste the melon are you 100% sure that the melon is good.
Nu blev jag riktigt osäker här. Jag kände att jag hade koll på de två första, men ja, den sista med. Så att mig lite trubbel här.
Mm. Den sista tycker jag är väldigt rolig också. Det, ja, men har jag då fått en fråga om unga spelare som ni såklart förstod.
Ja, nu tror jag.
Mm.
Ja, jag gjorde en total rockad här.
Ja, jag gjorde också det.
Spännande.
Nu ska vi se här. Jag är klar.
Ja, okay. Jag kommer ha alla fel. Men ja.
Mm. Ja, det är bara Mourinho ni måste sätta. De andra är ju lite, det är bara nuggets för lyssnarnas skull, va? Ja.
Jag stör mig på att jag inte vet någon av de här. Alltså att jag inte kan koppla att jag har hört att någon av dem har sagt något av det här. För så brukar man ju annars. Vissa vem sa det vet man ju för att man liksom har hört det.
Mm. Ja, nej, men det är väl lite grann att man får försöka läsa av vad de har för människotyp. Ja, ja, men ska vi börja med ja, Therese, du kan få börja och berätta vad du har skrivit ner.
Vilken som är Mourinho?
Ja.
Jag tror att Mourinho var nummer två, den där som inte ens hängde ihop.
Scientists.
Ja.
Mm. Axel?
Jag tror den här sista med vattenmelonerna var väl, eller meloner, är Mourinho.
Jag kan säga att vi har en vinnare. Och det är Axel som har träffat rätt.
Är det
snyggt.
Så?
Ja, det var ett Mourinho-citat om varför han inte spelar unga spelare. Och det var hans svar att det kan vara så att man vet inte riktigt vad man får om man spelar en ung spelare.
Jag tyckte det kändes så jävla kloppigt att säga den grejen.
Klopp var,
liksom, det låter liksom
Klopp
lite
var spirit-grejen, eller hur?
Nej, Klopp är blind person. Han fick en fråga när han var i Dortmund om hur Schalke, när de var på väg att vinna titeln, hur skulle Schalke fira om de vann titeln, typ. Och då sa han,
vet vad som stör mig? Från första början så hade jag Klopp, Sam, Mourinho. Och sen gjorde jag en total rokad och bytte alla.
Ja, så kan det gå. Man ska gå på magkänsla. Fråga bara Mourinho.
Ett tips från Pontus Weinemo då.
Det kändes så Allardyce. Den är första. Kände så mycket ärlig. Lite Brexit-varning nästan. Kändes det så. Den typen av det var så jag gick, tankegången gick.
Ja, även att vara att hata vetenskap är ju också väldigt Sam Allardyce-kompatibelt.
Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i.
Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
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 Genomgångsmatch.
Matchgenomgång.
Ja, som ni kanske förstår så är det ju ingen matchgenomgång, utan vi tänkte göra en silly genomgång eftersom matcha. Det är så många matcher nu att det vore helt irrelevant att vi sitter och pratar om en 5 dagar gammal match när samma lag har spelat 2 nya matcher redan, typ. Så vi tänkte göra en liten silly genomgång. Vi har valt, alla tre har valt 3 varsina spaningar. Vi har den troliga värvningen i januari alltså. Vi har den roliga värvningen. Och vi har den hur tänker de här värvningen. Lite sådär. Varför är det här på väg att hända för? Är de dumma i huvudet? Lite grann. Så vi tänkte leka lite sportchefer. Om vi får det.
Vi får göra vad vi vill. Det här är våra podd.
Det är faktiskt helt sant. Vilken grej ändå. Vilket var sjukt ändå att vi kan sitta här och göra vad fan vi vill. Och folk tvingas lyssna på det här. Ja, kul. Ja, men jag tänkte att jag kan börja då med min troliga. Och så går vi varvet runt. Jag har en trolig är att, Liverpool kommer ju värva en mittback i januari. Det känns ju oundvikligt med tanke på att man släppte Dejan Lovren. Julba Tipp är alltid skadad. Och Joe Gomez har inget knä och Van Dijk har definitivt inget knä. Så det känns liksom, ja, det här kommer att behövas. Och jag tror inte att det blir där jag Upamecano, som ju ändå verkar gå till Bayern München, om man ska tro tyska uppgifter. Så jag tror, och jag vill inte säga, ska ha den här under den sista punkten, men det är att Liverpool kommer att värva Ben White från Brighton, som det har liksom varit snack om redan i somras att man var intresserad av. Kommer bli ganska dyr. Snacka om att han kommer att kosta runt 40 miljoner pund, så lite så här. Och han har verkligen inte, jag ska inte kritisera Michael Edwards på något sätt, för han är väl förmodligen den smartaste människan genom alla tider och bästa. Men han har liksom inte de här underliggande statsen som Liverpool spelare som Liverpool värvar brukar ha, vilket känns lite läskigt om jag ska vara ärlig. Så den var ju nära att hamna på den där, men jag tror att det känns faktiskt som en ganska trolig Liverpool-värvning. Och det kändes som att jag tar den för att den har jag bäst koll på, helt enkelt. Axel, vill du ta över?
Ja, jag kör väl lite samma spår, det som man kanske har bäst koll på. Jag tror att David Alaba, eller Alaba, gör klart med Chelsea. Sen tror jag inte han ansluter förrän sommaren. Så att jag fuskar lite grann här. Men hans agent har varit ute och pratat med dels media, men också enligt media med Marina Granovskaya, tror jag är väl hyggligt uttal, om att han ska ansluta till Chelsea då på fri transfer till sommaren. Det är en rimlig värvning. Vi behöver ersätta Thiago Silva, som har ju 1+1. Han kan ju förlänga med då han 37 liksom. Så det känns som en trolig värvning som görs klart, men i anslutet sommaren.
Spännande värvning ju.
Väldigt spännande.
Det vore ju bra, får man säga, eller?
Ja, och också vi har saknat en vänsterfotad mittback väldigt länge. Sen, jag förstod aldrig om John Terry var vänster eller högerfotad, men han spelar mycket med vänstern. Det är väl typ sen dess.
Ja. Jag har också en trolig som är kanske inte trolig heller att han ansluter i vinter. Men jag ser det ändå fortsatt som rätt troligt att Leo Messi kommer att hamna i Manchester City.
Så troligt är det väl inte? Eller är det det?
Han hatar ju, du har inte sett en enda Barcelona-match den här säsongen antar jag. Men han hatar ju att spela i Barcelona.
Jag såg faktiskt första halvleken mot Juventus när Barca vann, för att jag ville kolla på Dejan Kulusevski.
Ändå,
det är det enda jag har sett, såklart.
Ändå lite utanför din comfort zone att kolla på Dejan Kulusevski.
Ja, jag klev rakt ur character faktiskt.
Nej, men jag tror ändå att det är hyfsat troligt, för att har jag drömt att Pep förlängde sitt kontrakt med City?
Ja, det har jag gjort.
Han har gjort det, ja, exakt. Och Pep älskar ju Messi såklart. City spelar inte jättemycket den här säsongen, men ambitionen är väl i alla fall att de ska spela Pep-fotboll som också ska ge resultat. Leo Messi passar absolut bäst in i ett sånt lag. I City skulle han ha jättemycket spelare runt sig som också skulle göra honom bättre och som han skulle förmodligen trivas ganska bra med. Han trivs inte alls i Barcelona längre. Barcelona är en klubb i totalt förfall som inte har några pengar, som måste göra sig av med jättemycket. Sen tror jag inte att Barcelona, jag tror inte att de jublar direkt. Alltså, de vill ju såklart inte bli av med honom alldeles oavsett. Och det är egentligen, jag tillhör ju de här som är så här, Messi kanske är den sista så här lilla romantiska fotbollstanken man har i sitt huvud. Att så här, nej, men han måste avsluta karriären i Barcelona. Han ska aldrig gå någon annanstans. Men jag ser det ändå som ganska troligt att han kommer att lämna. Sen får vi se vad som händer när de väl får in en ny president och allt sånt där i klubben, vad som händer då. Men som det ser ut nu så tror jag att det är ganska troligt att han inte blir kvar. Men det blir väl snarare till sommaren kanske.
Gud, och jag inte gråter över att Barcelona är en klubb i förfall. Fan, otroligt underbart. Va?
Mina två närmsta människor i livet håller på Barcelona. Så att för mig är det ett ganska stort mörker som jag behöver hantera.
Ja, men alltså, en av mina bästa vänner håller också på Barcelona. Men det kommer aldrig liksom stoppa mig från att hata dem av hela mitt hjärta. För att de liksom plockar Suárez och Coutinho och Mascherano bara så här, för att de kan. Jävla mobbare.
Det gick ju rätt bra när ni sålde Coutinho förvisso, hur ni ersatte.
Det får man säga, men det är ändå så här, de använder de fula metoder. Ja. Men rolig då. Jag har en spaning som jag inte tror, liksom, det snackas inte om den, men som jag skulle tycka var liksom en bra värvning. Det är, eller jag vet inte om jag ska kalla det rolig, för jag har valt en spelare till Manchester United som jag hoppas verkligen inte det här blir av, men jag tror att en värvning av Juri Tielemans skulle vara liksom som handen i handsken för United, att det skulle vara liksom typ det bästa de skulle kunna göra. Jag funderar på liksom på den affären, så funderar mycket på vad han ska göra. Det var ju snack om, hans agent har varit ute och pratat om att han, om att han, många klubbar som är intresserade, och Brendan Rodgers satt på en presskonferens och sa att, ja nej men det var väldigt kul, Rodgers satt på presskonferensen och sa nej men det här är ju bara agenter som pratar så. Så det är liksom, det är din spelares agent, ska du liksom ändå acceptera så bara, ja nej men det är hans agent som håller på. Varför skulle hans agent gå ut och säga så om man inte ville få bort spelaren från klubben? Eller alltså, vad konstigt. Men i alla fall. Och då tänkte jag så här, men vad fan, var ska han gå någonstans? Och jag kan ju inga klubbar utanför England. Så, och jag tänker att han vore en, skulle passa så otroligt bra i Manchester United, som ändå skulle då kunna få loss den där otroligt offensiva. Nu jag tror jag inte att Ole skulle vara den som skulle få det att funka, men den där offensiva kvaliteten som ändå finns behöver någon dynamo liksom, på ett sätt som Juri Tielemans kan vara. Det, alltså skulle de plocka in en Didi och Tielemans, ja då skulle de ju vara att räkna med om PL-titeln typ. Så bra lag tycker jag ändå att United har. Så det var min roliga värvning.
Peta han Pogba då som följdfråga, eller är det Van de Beek, eller vad tänker du?
Pogge kommer ju dra. Han måste dra, stackars Pogge.
Pogba drar nog, men jag tänker att det skulle frigöra en annan typ av roll för Pogba. Jag tycker inte att han passar bäst i den rollen. Och jag tänker att Tielemans är, snarare skulle peta typ McTominay. Och det tänker jag att det är ingen som kommer gråta över någonsin.
Nej, det tror jag inte. Jag har ju försökt gå på lite roligt, alltså det som man faktiskt kommer skratta åt om det händer, eller jag kommer skratta åt det i alla fall. Och jag har faktiskt två värvningar här, den ena är på plan och den andra är på tränarbänken, men det är samma klubb. Och det är om David Moyes tar in fria agenten Daniel Sturridge till West Ham. Det hade varit väldigt, väldigt kul om han gör. Och han tar även in Steven Pienaar på tränarbänken som assisterande. För att han är för gammal för att lira. Då hade jag tyckt det var väldigt kul.
Oj, ja, det var en jättebra spaning faktiskt.
Ja, verkligen. Ja.
Det låter som någonting som skulle kunna hända.
Ja, nej, men var ju förra året han, det kanske inte var Moyes, men tog in Nasri till West Ham. Det var något år sedan, i januarifönstret.
Ja,
det var Pellegrini.
Jag vet inte exakt när det var.
Det känns ju väldigt West Ham med Sturridge, Jarmolenko och ja, de där. Så att, och så Pienaar in på tränarbänken.
Ja, det hade varit otroligt faktiskt. Saknar Pienaar i, alltså, eller jag har inga positiva känslor för honom överhuvudtaget, men det är ändå så här, han, ett minne av forna tider som var lite enklare kanske.
Min roliga värvning är mest rolig för att jag hade tyckt att det var kul om han blev så bra. Och då tänker jag på Anel Ahmedhodzic som är i Malmö. Hade ju varit kul, det ryktades ju om Chelsea. Det hade ju faktiskt varit kul om han skulle gå till, det behöver inte vara Chelsea, men nu är det det framförallt som ryktades en liten stund. Men om han skulle gå till en Premier League-klubb och faktiskt göra det bra. Med det sagt så tror jag att det kanske är lite för tidigt att gå liksom direkt från den första riktigt bra säsongen med Malmö till att gå till Premier League och förvänta sig att man ska bli någon superstar. Det tror jag kanske är lite tidigt, men han har ju en otrolig potential, så det hade varit kul ifall man fick drömma och att han går till en Premier League-klubb som sagt och blir väldigt, väldigt bra.
Det vore ju otroligt kul med en svensk spelare till i Premier League faktiskt,
ja.
Som gör det bra.
Exakt.
Fast nu spelar han för bosniska landslaget, va?
Japp. Det är en kniv i allas vårt hjärta.
Ja, det här vet jag inte om jag kan förlåta, om jag ska välja. Om man går till Liverpool så kommer jag förlåta det. Ja, den sista då, den här hur tänker de här värvningen. Det här tror jag såklart inte kommer hända. Men det har börjat snackas en del om att Christian Eriksen ska vara aktuell för Manchester United. Och det vore ju såklart underbart om det hände. Men det vore också sinnessjukt dålig värvning av Manchester United att göra. Jag tänker typ att det kanske är en av de sämsta värvningarna de skulle kunna göra sen de plockade in typ Falcao eller någonting. Jag hoppas såklart att de gör det. Jag hoppas att det här blir verklighet av hela mitt hjärta. Men jag tror inte att, eller jag tror inte att det kommer hända, men jag hoppas verkligen det. Och det vore så fruktansvärt dåligt, för han har ju verkligen gått ner sig. I och för sig har jag inte sett honom spela, men de rapporterna man har hört och hans fysiska form just nu, så man har just bilder liksom, så skulle jag säga att han skulle förmodligen göra ungefär lika bra i United som jag skulle göra efter 9 månaders corona kropp liksom.
Det är en bra jämförelse. Jag läste någonstans att han var lite halvaktuell för Arsenal. Det hade ju varit ännu roligare.
Oj, ja, det hade varit ännu roligare.
Alltså det kan ha varit The Sun eller Daily Mail. Jag har ingen aning. Men liksom, jag såg lite rykten om det. Det hade varit kul.
Det hade varit otroligt kul.
Ja, min hur tänkte ni här värvning baserar helt och hållet på att Sam Allardyce kommer ta över West Bromwich Albion. Och när han var i West Ham, Sam Allardyce, då hade han ju Ravel Morrison i laget. Ung, hungrig. Och jag kan se hur han, likt Chris Wilder sa förra säsongen, att han kommer värd 600 miljoner kronor. Ta in Ravel Morrison nu när han har fått ledas under utav Alan Pardew inledningsvis på säsongen i Ado Den Haag. Så ser jag då att Allardyce kommer på sin härliga brittiska sätt. Han har fått internationell erfarenhet, varit i Östersund och så plockar han in honom. Och så gör han ett inhopp i FA-kuppen och så ser vi aldrig honom igen.
Det enda insatsen han skulle göra var att vinna ett inkast och springa och hämta bollen. Det är liksom enda insatsen han gör under sin tid i West Brom.
Jag valde att tolka den här lite fritt också. Så min hur tänker de här, det är med risk för att låta som en repig skiva. Jag ska göra processen väldigt kort och bara säga det att jag går runt och funderar väldigt mycket av min vakna tid. Ibland drömmer jag också om det här. Vad tänker de med Paul Pogba? Vart ska han hamna? I Manchester United ska han inte vara kvar. Punkt.
Ja, det var väl en bra hur tänker de här. Punkt. Får man säga. Punkt. Ja, och jag tänker att vi sätter punkt för avsnittet. Nu har vi spelat in ganska länge. Det blev lite längre avsnitt än vad det brukar bli. Men det får ni leva med i de här tiderna.
Det kanske också är för att vi ska väl säga det. Vi brukar ju inte lova saker i den här podden. Men nu lovar vi att det kommer nog inget avsnitt på ett par veckor.
Så kan det bli.
Så det kanske var därför det blev 7-8 minuter längre. Så generösa var vi innan vi går på
lite julapål. Ja, vi kunde inte hålla oss med.
Nej, men vi ska vara lite lediga och det spelas ändå så jävla mycket matcher så att det blir liksom det blir svårt för oss att få ihop det och det blir svårt att få ihop bra avsnitt när det liksom är 10 000 matcher samtidigt som vi spelar in. Så att vi tänker att vi kommer väl tillbaka typ efter nyår.
Ja.
Kanske schysst att säga det bara. Inte för att någon någonsin förväntar sig att vi ska släppa ett avsnitt, men
så kan det bli. Vi tänker inte lova någonting att det kommer avsnitt, men vi kan lova att det inte blir något i alla fall.
Ja.
Eventuellt. Jag vet inte, man ska aldrig lita på någonting vi säger.
Nej, jag gör verkligen inte det.
Och med det får vi tacka Axel för att du vill vara med. Superkul ju.
Ja, tack för
att du hade trevligt.
Ja, jättetrevligt. Jättetrevligt. Fortfarande lite rädd för rummet Therese sitter i, men det är en annan femma. I kolsvart.
Ja, det är obehagligt.
Ja, det är verkligen... Det är inte helt omöjligt att det kommer att komma så här vita fingrar och ta tag i
det. Men sluta, det är skitmörkt här inne. Jag är fallvis beredd.
Ja, nej, tack för att jag fick gå med. Det var jättekul.
Ja, vad bra.
Och tack för bra input på ett lag vi sällan pratar om.
Verkligen. Och jag hoppas att vi får höra mer av dig både i tv och även i Kick Rush framöver kanske. Du är sugen på att komma tillbaka någon gång.
Absolut.
Och med det så säger jag väl tack och hej för den här gången.
Hej.
Leve på sig.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.